Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Vi fortsätter att gå igenom Riyad al-Salihin. Och det här är lektion 2 i Kitab al-Mujahada. Kapitlet om att sträva och kämpa i att göra gott. Och vi tänkte börja med att nämna några frågor. Eller ställa några frågor. Vilken är den största jihad? Vilken är den största jihad som människan måste utkämpa i sitt liv? Brodern säger jihad och nefs, att kämpa med sig själv. Stämmer detta? Naam, det stämmer. Det är den största jihad. Och som vi nämnde och citerade i förra lektionen, så sa ulema som Ibn al-Qayyim med flera att man inte kan vinna mot den yttre fienden så länge man inte vinner mot den inre fienden. Ja. Vi talade också om Allahs awliya. Vilka är Allahs awliya? Eller vad betyder wali? Kom igen. Vilka är Allahs awliya? Den som är väldigt nära till Allah och älskad av Allah subhanahu wa ta'ala. Och vad är det för egenskap man ska ha enligt Koranen för att vara en wali till Allah? Ja, det finns en annan mer klar. Alla inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Så al-iman wa taqwa. Men det som du sa, det är iman och goda gärningar. Goda gärningar inkluderar att lämna det som är haram. Så al-awliya är de som har iman och de som lyder Allah subhanahu wa ta'ala och håller sig borta från haram. Och vi nämnde också i hadithen att Allahs awliya har andra egenskaper. Vad är det som för människan närmare till Allah? Hur kommer vi närmare till Allah? Vad är det Allah älskar mest av allt av det vi gör? Al-wajibat, de obligatoriska gärningarna. Och vad är det sen som för människan ännu närmare till Allah? De frivilliga gärningarna. Och då blir han från Allahs awliya som får sin dua besvarad och han blir skyddad och få hjälp av Allah subhanahu wa ta'ala. Vad är faran av att skada eller såra någon av Allahs awliya? Nej, då är man i krig med Allah subhanahu wa ta'ala. Hur kan man visa tacksamhet till Allah? Hur visade profeten Muhammad alaihissalam tacksamhet till Allah subhanahu wa ta'ala? Genom att göra goda handlingar. Ja. Som då han stod och bad på natten tills fötterna sprack. Och då så sa han, ska jag inte vara en tacksam tjänare? Tayyib. Vi börjar nu inshallah gå igenom dagens hadithen. Det berättas från Aisha radiyallahu anha att hon sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha dakhala al-ashru ahya al-layla wa ayqad ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zar muttafaqun alayh. I denna hadith så sa Aisha radiyallahu anha att om det var de 10 sista nätterna av Ramadan så brukade profeten alaihissalam väcka sin familj och kämpa otroligt mycket i att dyrka Allah. Och han brukar dra åt skärpet. Han brukar dra åt sitt skärp eller sin izar. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Så i denna hadith berättar Aisha radiyallahu anha att profeten alaihissalam, om det var de 10 sista nätterna i Ramadan, brukade dyrka Allah extra mycket och brukade väcka sin familj och dra åt skärpet eller dra åt och spänna åt sin izar. Och Nawawi nämner här att spänna åt sin izar kan betyda två saker. Det kan betyda att man håller sig borta från kvinnor. Och det kan också betyda att man kämpar extra mycket. Man gör någonting, när man ska göra ett hårt arbete så knyter man fast kläderna hårt och sen så utför man arbetet. Och Sheikh Uthaymin nämner att båda dessa är korrekta. För att i de 10 sista nätterna i Ramadan så brukade profeten Muhammad a.s. göra i'tikaf. Och när man gör i'tikaf så håller man sig borta från kvinnorna. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ som Allah har sagt i Koranen. Och han brukade också då kämpa mer än andra dagar eller andra nätter under året. Varför är det så viktigt att kämpa under de 10 sista nätterna i Ramadan? Naam. Man letar efter Lailatul Qadr. Den natten som Allah subhanahu wa ta'ala beskriver att den är bättre än 1000 månader. En enda natt är bättre än 1000 månader. Genom att dyrka Allah i den här natten är som att du har dyrkat Allah i mer än 1000 månader. Det vill säga ungefär 83 år. 83 år. Allahu Akbar. Subhanallah. Så profeten alaihissalam brukade dyrka Allah extra mycket under dessa nätter. Och den här hadithen nämner författaren i detta kapitel. Och den bevisar också det här med att sträva och kämpa. Och den bevisar en viktig punkt, och det är att man kan sträva och kämpa extra mycket vid vissa tillfällen. Man kan dyrka Allah mer vid vissa tillfällen än vad man gör vid andra tillfällen. Och det är inget fel med det. Att du kämpar och strävar extra mycket när du till exempel är i Ramadan. Och speciellt de 10 sista nätterna. Och speciellt de 7 sista nätterna. Och speciellt de udda nätterna. Att du kämpar de 10 första dagarna av Dhul Hijjah. Du kämpar extra mycket om du åker till Hajj till exempel. Och så vidare. Så när man befinner sig under dessa speciella tider så försöker man göra mera khair. Och till exempel varje vecka har vi en timme där våran dua accepteras. En timme som är extra värd. Som särskiljer sig från resten av timmar i veckan. Där så sa profeten alaihissalam att det finns ingen som ber Allah om någonting förutom att Allah kommer att ge honom det han ber om. Och vilken är denna timme? Ja, vilken är den bästa timmen på veckan? Den sista timmen på Jumma. Den sista timmen på fredagen. Yani, fredagen, sista timmen innan Maghrib. Ska man göra mycket dua till Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Denna hadith bevisar också att om man ska lägga extra tid och extra kraft till att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala, så ska man också försöka att ta bort de distraktioner som finns. Det är de saker som distraherar dig från att göra denna dyrkan. Som profeten alaihissalam har lät bli sina kvinnor. För det är någonting som distraherar mannen. Så till exempel nu om du vill göra taraweh, eller du vill dyrka Allah extra mycket i Ramadan, gör samma sak. Och idag kanske också lämna mobilen hemma. Eller hur? Säg till dig själv, jag ska inte kolla på tv de 10 sista dagarna i Ramadan. Jag ska inte använda datorn och så vidare. Om det inte är livsviktigt. För de här sakerna distraherar. Och gör oss upptagna. Det är ingenting som ger oss hasanat. Så är det bättre att lämna dem. Och lägga fokus på att komma nära till Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithen bevisar också hur viktigt det är att försöka omfatta sin familj med det goda man gör. Inte bara göra det gott för sig själv. Utan profeten alaihissalam väckte sin familj i de 10 sista nätterna i Ramadan för att göra salam med honom. Så man försöker också att ta med sig sin familj i att göra gott. Går du på taraweh, ta med familjen. Åker du på umra, ta med familjen. Går du på en föreläsning, ta med familjen. Och så vidare. Gör du dhikr efter salam, påminn också familjen om att göra dhikr. Och så vidare. Man försöker få med sig familjen i att göra gott. Sen så nämner författaren hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, där profeten alaihissalam sa: "Al-mu'minul qawi khayrun wa ahabba ila Allah aw khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid da'if wa fi kullin khayr. Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz wa in asabaka shay' fala taqul law inni fa'altu kana kadha wa kadha walakin qul qaddara Allah wa ma sha fa'al." فَإِنَّ لَوْ تَفْتَهُ عَمَلُ الشَّيْطَانِ. I denna hadith så säger profeten alaihi salatu wassalam att den mu'min, den troende som är stark, är bättre än den troende som är svag. Men det finns gott i dem alla. Var mån om det som gynnar dig och sök Allahs hjälp och ge inte upp hoppet. Och om du drabbas av en motgång eller någonting går fel, så säg inte: om jag bara hade gjort si och så hade si och så skett. Utan säg: qaddar Allah wa ma sha fa'al. För sannoliken så öppnar om law dörren till shaytan. No. I denna hadith som Sheikh Uthaymin rahimahullah säger att man skulle behöva flera böcker för att förklara, så säger profeten alaihissalam att den mu'min, den troende som är stark, är bättre än den troende som är svag. Men det finns gott i alla. Man frågade Sheikh Fawzan hafidahullah om denna hadith. Och han sa att denna hadith är autentisk. Den finns i muslim. Och vad menas med att den starka troende är bättre än den svaga troende? Han sa: "Anna al-mu'min al-qawi fi imanihi wal-qawi fi badanihi wa 'amalihi." Att den troende som är stark i sin iman, i sin styrka i kroppen och är stark i hans goda gärningar, är bättre än den troende som är svag i sin iman, svag i kroppen och svag när det kommer till att göra gott. Så här säger Sheikh Fawzan rahimahullah att den starka troende betyder inte bara den som är stark i sin iman. Och det är det första och viktigaste, självklart. Som Sheikh Uthaymin säger i den här hadith, det första och viktigaste är att vara stark i sin iman. Och det är det som hadithen först och främst syftar till. Men också att vara stark i kroppen. Och att vara stark och målmedveten och inte tvivla när man ska göra goda gärningar. Är bättre än den muslimen som är svag i sin iman, svag i sin taqwa och svag i sin kropp och svag i sin viljekraft. Varför är den starka troende bättre? Jo, för han säger: för den troende som är stark kommer att göra gärningar som gynnar muslimerna. De kommer att ha nytta av hans kroppsliga styrka och hans själsliga styrka, yani iman, och de goda gärningar som han gör. De kommer att ha en otroligt stor nytta av detta, som till exempel om han gör jihad fi sabilillah, om han strävar för Allahs skull. Och då han strävar i att förbättra de saker som gynnar muslimerna. Och han kommer också att vara ett bättre skydd för muslimerna, en bättre försvarare för muslimerna. Och han kommer att vara en person som yani har den här styrkan att då sätta islams fiender på plats. Och att stå som yani stå fast mot dem. Och det här är någonting som den svaga troende inte klarar av. Så på grund av detta är den troende som är stark i sin iman bättre än den som är svag. Men det finns gott i alla. Varför? För al-iman kulluhu khair. Tron är gott, yani, i sin helhet. Den är gott på alla sätt. Ja. Så den troende som är stark, säger sheikhen, är bättre för sig själv och bättre för sin religion och bättre för muslimerna. Eller han gynnar dem mer. Och denna hadith uppmuntrar oss till styrka. Och han säger att islam är en religion av styrka. En religion av makt. En religion av ära. En religion av rif'a. En religion som ska vara dominerande alltid och abaden. Och muslimerna ska sträva efter att vara starka. Som Allah har sagt: وَأَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْرِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. Att förbered det ni kan av styrka. Från hästar, eller från styrka och hästar, så pass mycket att det skrämmer minna och era fiender. Surat al-Anfal. Så i denna vers säger Allah subhanahu wa ta'ala att muslimerna ska förbereda styrkan mot dess fiender. Och profeten Muhammad alaihi salam nämnde i en hadith att styrka är vapen och kunskapen om att kunna använda till exempel pilbågar och spjut och sånt. Och idag är det självklart kunskapen om att kunna använda dagens vapen. Och hästar och liknande. Så pass att det skrämmer era fiender. De muslimska arméerna ska vara så starka att de får icke-muslimerna att skaka. Men tyvärr kan man inte beskriva våra arméer på det här sättet idag. Allah alam. Det finns mycket att arbeta på. Allah al-musta'an. Och versen ska inte användas som vissa ahlul bidah. Vissa av de här terroristerna använder den här versen. För i den här versen nämns ordet turhibuna. Skrämma. Och det är ordet som kommer från irhab, yani terrorism. Så de säger den här versen är ett bevis på terrorism. Ni ska terrorisera era fiender. Men det är inte det som står i versen. Utan versen handlar om att förbereda en styrka i sin iman och sina vapen och det som krävs för att strida. En så pass armé att den får våra fiender att bli rädda. Inte att man ska gå och döda civila och göra självmordsbomber. Den här versen har ingenting med någonting sånt att göra. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger också vad som tyder på att islam är en religion av ära och styrka. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. Och ära hör till Allah, till sändebudet och till de troende. Surat al-Munafiqun. Yani sann ära. Och ära finns endast hos Allah, sändebudet och de troende. Och Allah säger också وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Om ni är sanna troende så kommer ni vara de som har överläget. Ni kommer vara de som har makten om ni är troende. Så här är ett löfte från Allah subhanahu wa ta'ala att om vi fullbordar våran iman, om vi blir starka i våran tro, så kommer Allah att ge oss överläget. När vi går tillbaka till den sanna islam och fullbordar våran iman och gör goda gärningar, kommer Allah subhanahu wa ta'ala att ge oss ära. Och så säger sheikhen avslutningsvis, så styrka är någonting som islam kräver. Styrka i sin tro, styrka i sin aqida, styrka i att göra goda gärningar och styrka också i kroppen. Det här är det som kommer att gynna muslimerna. Så muslimen ska sträva i att bli stark. Stark i sin iman. Och det här kräver att man kanske söker kunskap. Att man gör de saker som stärker ens iman. Man gör goda gärningar, man håller sig borta från synder. Och gör alla de andra saker som stärker ens tro. Så att man blir från de som är de bästa muslimerna. Och de som är mer älskade hos Allah subhanahu wa ta'ala än de andra muslimerna. Och denna hadith bevisar då att man måste kämpa och sträva. Och kriga för att bli en stark muslim. Kämpa för att uppnå denna starka nivån av sin iman. Och hadithen bevisar också att folk är olika i sin tro. Vissa är starka och vissa är svaga. Och det här är från Ahlus Sunnah wal Jamaas aqida. Att man är ibland stark i sin tro och man är ibland svag i sin tro. Vissa är starkare och vissa är svagare i sin iman. Så denna hadith är ett bevis på detta. No. Så en till punkt också. Vi sa att det är bra att vara en stark muslim, för då kan man hjälpa muslimerna, man kan försvara muslimerna och så vidare. Man kan utföra kroppsligt arbete som gynnar muslimerna, till skillnad från den som är en svag muslim. Att bara vara stark i sig själv är inte någonting gott i islam, om det inte är tillsammans med att man har stark iman. Som Sheikh Uthaymin säger, att en person som är stark i kroppen, det kan till och med vara emot honom och hans religion. Yani, om han använder den här styrkan på fel sätt. Så bara att vara stark och gå och gymma hela varenda dag är inte någonting positivt. Utan det blir positivt när styrkan används till någonting positivt. Förstår ni? Så man ska inte bara tänka att islam, det är bra att vara stark. Det är bra att vara stark om du använder styrkan till det rätta. Förstår ni? Så att, nej. Det är bra att träna och vara stark. Men viktigast är självklart att träna på det inre. Att man tränar på att vara en stark muslim i sitt hjärta. Och sen så sa profeten alaihissalam wa fi kullin khair. Och det finns gott i alla de troende. Vare sig han är svag eller stark. Hamdallah, det finns gott i alla muslimer. För de har någonting gemensamt. Och det är att de har den grundliga tron på islam gemensamt. De tror alla på Allah, hans änglar, hans böcker, hans sändebud, domedagen, ödet och så vidare. Det här har de gemensamt. Och det här gör dem bättre än alla andra människor. Det här ska ni veta. Även om en muslim är svag och han syndar och han har brister, så är han i slutändan bättre än alla kuffar som finns på jorden. Kom aldrig och säg att en person som är kafir och har bra karaktär och bla 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 är bättre än en muslim som syndar. Nej, det är han inte. Inte hos Allah subhanahu wa ta'ala. För muslimen har i alla fall iman. Han har tawhid. Och denna kafir har förnekat det viktigaste som finns och har vänt sig bort från meningen med livet. Även om man har vissa goda egenskaper i sitt beteende, så överträffar de inte de goda egenskaperna som den här svaga muslimen har. Men det här är inte heller en uppmaning till att ta lätt på att göra dåliga saker. La wallahi. Utan det är självklart väldigt dåligt och felaktigt att vara en syndande muslim. Och sen så säger profeten alaihi salam, ihris ala ma yanfa'uka. Betona och kämpa och lägg vikt på de saker som gynnar dig. Kämpa och kriga och lägg vikt på de saker i livet som gynnar dig. Och det finns i det här livet, som Sheikh Uthaymin säger, tre saker. Det som gynnar dig, det som skadar dig och det som är varken för eller emot dig. Eller hur? Finns det någon fjärde kategori? Du kan göra tre saker. Du kan göra något som är bra, som du får hasanat av. Eller du kan synda, som du får sejiat av. Eller du kan göra någonting som är vardagligt, som varken är för dig eller emot dig. Så den muslimen som är smart och förbereder sig för domedagen, kämpa på den första kategorin. Att göra de saker som gynnar honom i detta liv och i nästa liv. Som för honom närmare till Allah subhanahu wa ta'ala. Ihris ala man yanfa'uk. Var mån om dessa saker. Om man förstår av hadithen, en uttryck, lämna de saker som inte gynnar dig. Eller hur? Ihris ala man yanfa'uk wa sta'in billah. Och när du kämpar i att göra bra saker som gynnar dig, sök också hjälp hos Allah i att uppnå detta. Förlita dig inte på dig själv, som vissa gör. Jag är stark, jag har bra iman, jag har allt som behövs för att göra denna goda gärning. Glöm aldrig bort att du kan inte göra någonting utan Allahs hjälp. Minsta lilla sak ska du söka Allahs hjälp i. Minsta lilla sak ska du be subhanahu wa ta'ala att hjälpa dig med. Du ska alltid ha den här tanken närvarande, som Sheikh Uthaymin säger, att du behöver Allahs hjälp i allting. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Endast dig dyrkar vi och endast din hjälp söker vi. Yani, vi klarar inte av att dyrka Allah förutom med Allahs hjälp. Vi klarar inte av någonting i detta liv förutom med Allahs hjälp. Så sök alltid Allahs hjälp i det som ni gör. Men om det sen inte skulle funka, eller ni skulle drabbas av någonting dåligt, så säg då inte, om jag ändå hade gjort si och så, då skulle det inte ha blivit så här. Utan säg istället, qaddar Allah wa ma sha fa'al. För om du säger om, så kommer det öppna dörren till shaytan. Vad menas med detta? Jo, det menas med att du ska kämpa att göra gott. Och du ska söka Allahs hjälp i att göra gott. Men ibland går det inte som du vill. Eller hur? Du vill, men Allah vill någonting annat. Du vill och du gör det man ska göra. Och du söker Allahs hjälp, men det funkar inte. Då ska du inte säga, om jag hade gjort si och så, så skulle det här ha skett istället. Till exempel, som Sheikh Uthaymin säger, en person vill åka på umra. Och han börjar åka. Men han får problem på vägen. Bilen går sönder. Och måste åka hem. Då ska han inte säga, subhanallah, eller varför, om jag hade tagit en annan bil, jag hade tagit en hyrbil, så hade jag kommit fram, jag hade nått mitt mål, om, och så vidare. Eller? Säg inte så. Utan säg bara, qaddar Allah, det här var någonting som Allah har skrivit, och han gör vad han vill. Och man shafa. För om du säger om jag hade gjort si och så öppnar du dörren till shaytan. Yani, du börjar ångra dig, och shaytan kommer med wiswas, och du börjar ifrågasätta ödet. Det som har hänt, och det går aldrig någonsin att ändra på. Hur mycket du än ångrar dig, och hur mycket du än är efterklok, att jag borde ha tagit en annan bil och gjort si och så kommer det inte att ändra på saker och ting. Självklart, man kan ju ta lärdomar och inte göra samma fel nästa gång kanske, om felet var från en själv. Men generellt så ska man bara acceptera ödet. Gör det som är rätt, sök Allahs hjälp, och om det inte går, så säg qaddar Allah wa ma sha fa'al. Och självklart så får man ju fortsätta och försöka en gång till. Det är inget fel med det. Men man ska undvika det här om. Om jag hade gjort si och så skulle det här inte ha skett. som många tänker. Om jag hade inte hade gjort si och så, så hade jag sluppit det här. La wallah, säg inte så, utan qaddar Allah, det var ödet, och låt oss gå vidare. För shaitan vill få människan att haka upp sig på gamla saker. Och oftast de som har mycket wiswas och depressioner sitter och tänker på gamla saker. Varför gjorde jag och varför gjorde jag och jag gjorde så fel och så fel. Och de kommer inte över det de har gjort. Det var ödet. Vilka fel du än har gjort, gå vidare i livet. Be Allah om förlåtelse, be Allah om hjälp och inshallah gå vidare i livet. Ja. طيب. I nästa hadith så berättas det också från Abu Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Hujibat an-naru bi shahawat wa hujibat al-jannatu bil makarih." Elden är omgivet med saker som människans lustar dras åt. Och paradiset är omgivet med saker som känns svårt eller jobbiga. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Yani mellan, som Sheikh Nawawi säger, mellan paradiset och dig finns det saker som är svåra och jobbiga. Och mellan dig och helvetet finns det som ett skydd, eller finns det en barriär med saker som lustarna dras åt. Så i denna hadith så berättar profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam att helvetet är omgivet med shahawat. Och vad är shahawat för någonting? Det är saker som lustarna dras åt. Och det är synder. Som shaitan har gjort vackra. Som man kanske njuter av att göra. Och det finns en slags sötma i att göra dem. Men de är haram. Som till exempel zina, otukt. Eller att stjäla. Eller att bedra, luras, dricka alkohol, röka på. Det här är saker som vissa kanske tycker är jättekul. Men det är saker som är shahawat. Som lustarna dras åt, som shaitan har förskönat. Men Allah Azza wa Jalla har gjort dem haram. Och helvetet är omgivet med dessa shahawat. Det betyder att personen som gör dessa haram saker går vägen som leder mot helvetet. Han går vägen som leder mot helvetet. Och vad är det då författaren vill säga med att nämna denna hadith? Jo, vill du till Jannah och vill du kämpa, så måste du kriga och kämpa mot att följa dina lustar och dina begär. Som Allah har sagt: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Men vad beträffar den som fruktar att möta sin Herre och hindrar sin själ från dessa lustar, det här är den personen vars hem kommer att vara paradiset. Så vill man till Jannah, så måste man kriga och kämpa mot ondskan i en själ. Ibland vill man göra dåliga saker. Ibland uppmuntrar shaitan till dåliga saker. Ibland uppmuntrar dåliga kompisar och samhället till dåliga saker. Då gäller det att stå emot och säga nej. Och det här, det är riktig iman, stark tro, att stå emot de här lustarna som shaitan kallar till och som själen dras åt. Och vad beträffar paradiset, så är paradiset omgivet bil makare, saker som kan kännas jobbiga och svåra. Till exempel, det kan ibland vara jobbigt att utföra de 5-dagliga bönerna. Det kan vara jobbigt att gå upp 3 på natten i Sverige och be fajr. Det kanske är iskallt, sängen är jättevarm. Det är jobbigt, eller hur? Det kanske är jobbigt att gå till moskén när det snöar och det är 20 minus. Eller hur? Det kanske är jobbigt att fasta 20 timmar nu, Ramadan som kommer. Men det är någonting man måste stå ut med. Det kan hända att vi ogillar någonting, men i slutändan så är det bättre för oss. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Kutiba alaykumul qital wa huwa kurhun lakum." Strid har föreskrivits er, men det är någonting som ni ogillar. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Det kanske är så att ni ogillar någonting, men det är bättre för er. Och det kanske är så att ni gillar någonting, men det är sämre för er. Allah vet vad ni inte vet. Det ligger i människans natur att om du bor i ett muslims land och det blir riktig jihad till exempel, och ledaren säger alla ut, alla män ska ut, du lämnar din familj och dina barn, dina rikedomar, din goda mat, och du ska ut och du ska gå och du ska kanske inte äta lika fint och sova på marken och offra ditt liv och skadas. Det här är något som människan i sin natur finner jobbigt. Det är inget som man njuter av vanligtvis. Så, men då säger Allah, det kan hända att ni hatar någonting, men det är bättre för er. Och det kan hända att ni gillar någonting, men det är sämre för er. Allah vet vad ni inte vet. Och det här är en viktig sak som varje muslim måste förstå. Att allt i islam kanske inte alltid är kul. Kanske inte alltid är lätt. Vägen till paradiset är inte lätt. Och kräver att man kämpar. Eller hur? Du ska inte ljuga och säga, ja, blir du muslim och praktiserar, det kommer vara hur lätt som helst. Nej. Det är lätt för den som alla andra är lätta för. Men det kräver också vissa uppoffringar. Det här livet är en prövning. Där Allah ska pröva oss för att se vilka som kämpar, vilka som har tålamod, vilka som är tacksamma och otacksamma och så vidare. Så man måste stå ut med dessa saker. Och muslimen vet i slutändan att det som Allah har föreskrivit är bättre för mig, även om jag ogillar det. Och det Allah har gjort haram är dåligt för mig, även om jag gillar det. Och underkasta sig. Och gör det Allah vill och håller sig borta från det som Allah subhanahu wa ta'ala har förbjudit. Så hadithen bevisar, kortfattat, att man kan inte komma in i paradiset förutom med tålamod i att göra de svåra saker som krävs för att komma in i Jannah. För att ha tålamod i att dyrka Allah. Och man kan inte heller räddas från elden förutom om man kämpar i att hålla sig borta från de saker som lusten dras till. Så man måste akta sig för detta. Ja. Sen berättar författaren en hadith som vi, jag tror, indikerade på i förra lektionen. Och det är hadith som berättas från Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu. Där han sa att jag bad tillsammans med profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam en natt. Och profeten alaihi wasallam började läsa surat al-Baqara. Det var frivillig bön på natten. Och Hudayfa bad bredvid profeten Muhammad alaihi wasallam. Och då så tänkte Hudayfa för sig själv att han kommer att göra ruku när han har läst 100 ayah. 100 ayah. Men profeten alaihissalam fortsatte. Och då tänkte jag för mig själv, han kommer att göra ruku när han har läst färdigt suran. Man känner den 2,5 juz. Mer än 280 verser. Han fortsatte läsa. Och när han var färdig med Baqara så började han läsa surat al-Nisa. Han började läsa surat al-Nisa. Och läste hela surat al-Nisa. Och sen började han att läsa surat Ala Imran tills han var färdig. Och inte bara att han läste detta, mer än 5 juz. Utan yaqra'u mutarassilan. Han läste lugnt. Yani som Sheikh Albani säger, murattilan bitabyin al-huruf wa ada' haqqiha. Yani att uttala varje bokstav och vokal och ge den dess rättighet. Inte läsa snabbt. Utan han läste lugnt. Och då han läste en vers där han beordrades att prisa Allah, så stannade han upp och prisade Allah subhanahu wa ta'ala. Och om han läste en vers där man ska fråga, så stannade han upp och frågade Allah. Och om han läste en vers där man ska söka skydd, så sökte han skydd hos Allah. Och sedan så gjorde han ruku alayhi salatu wassalam. Och han började säga subhana rabbiyal azim. Och han var i ruku nästan lika länge som han stod upp i bönen. Och sen så sa han sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd. Och ställde sig lång tid, nästan lika lång tid som han gjorde ruku. Och sedan gjorde han sujud och han sa subhana rabbiyal a'la. Och hans sujud var nästan lika lång som när han stod. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Nej. Och i den här hadithen så är det uppenbart när vi talar om att kämpa och sträva i att göra goda gärningar, så finner vi att ledaren och den bästa krigaren och den största kämpen som någonsin har levt är profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Han gjorde det ingen annan människa kan göra. Han stod och bad tills fötterna sprack. Och stod och bad så här länge. En raka läser 5 juz. Sakta. Lugnt. Och du stannar upp och gör dua. Och ber Allah subhanahu wa ta'ala och prisar Allah. Och du läser lugnt. Och sen gör du rukå lika länge. Och sen står du lika länge och gör sujud lika länge. Det här tar lång, lång tid, bröder. Subhanallah. Men profeten alaihissalam, mashallah, bad så på det här sättet. Ja, han var en kämpe i att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och denna hadith bevisar att det är tillåtet att be frivilliga böner, nattbönen, i jama'a, i grupp. Det är tillåtet att be frivillig nattbön i jama'a. Det är inget tvivel om att det är tillåtet i ramadan. När vi ber taraweh, det vet alla. Att det är sunna att be taraweh tillsammans. Men får man be nattbön utanför ramadan i jama'a? De lärde sig ja, denna hadith är ett bevis. Och hadithen där han bad med Ibn Mas'ud och andra sahaba. Men de säger att det här är någonting som skedde spontant. Att profeten liksom ställde sig och bad. Och någon sahabi säger, okej, jag ber med honom. Inte att det var planerat. Utan det bara skedde spontant och man gör det någon gång ibland. Det är helt okej. Eller man gör det hemma med familjen till exempel. Men om man gör som vissa moskéer, jag tror de gör det i vissa moskéer i Stockholm, de säger att vi samlas torsdag kväll och vi ber tahajjud tillsammans. Varenda torsdag kväll, hela året. Då blir det en innovation. För det är inte spontant, det är planerat. Och det här var ingenting som profeten gjorde alaihissalatu wassalam, att han sa att vi ska samlas i moskén och be tahajjud en gång i veckan och så vidare. Taib. Så grunden är att man ber själv eller med familjen. Eller om det sker spontant så är det också okej. Okay. Hadithen bevisar också dygden av att stå länge i bönen. Att stå länge i bönen. Och bevisar också att när man läser Koranen så ska man läsa lugnt. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Man ska inte stressa när man läser, som vissa. Du hör knappt orden eller bokstäverna som läses, utan läs lugnt så att man får khushu' och man hör vad som sägs. Och hadithen bevisar också att man ska reflektera över det man läser. Man ska reflektera över det man läser. Man ska förstå det man läser. Vad är beviset på det i hadithen? Vi sa ju att han prisade Allah och han gjorde dua och sökte Allahs rahma och sökte skydd från straff när han läste en vers om detta. Och det kan man inte göra om man inte reflekterar. Om du inte förstår vad du läser, så kommer du inte förstå att det här är en vers om rahma eller straff eller att prisa Allah och så vidare. Så denna hadith bevisar att man också ska reflektera och man ska ha fokus på det man läser. Och hadithen bevisar också att det är tillåtet att göra dua i salat. När du står och läser Koranen så får du göra dua. Det råder inget tvivel om att det här är sunnan när man ber nattbönen. Det är sunnan när man gör nattbönen. Och nattbönen är all bön efter Isha. Fram till Fajr. Då får du, om du läser en aya om Allahs rahma, då får du stanna upp och säga Allahumma rahamni och Allah ge mig av denna rahma. Och så vidare. På arabiska självklart. Eller om du läser en vers om straff. Du säger Allahumma a'udhu bika minan nar. A'udhu bika min adabika. Och så vidare. Eller om du läser en vers om att du ska prisa Allah. Så stannar du upp och prisar Allah subhanahu wa ta'ala. Och då kommer frågan, får man göra denna dua under de obligatoriska bönerna? Sunnabön. Det är lugnt. Obligatoriska böner. Sheikh Uthaymin säger här i förklaringen, det är tillåtet. Det är tillåtet, men det är ingenting som rekommenderas, Allah. För det har inte nämnts. Men grunden är att det som är tillåtet i sunnabön är också tillåtet i fardbön. Taib. Hadithen bevisar också en sista sak. Och det är att de surerna som vi har, de sura som finns i Koranen, namnen, var kommer namnen ifrån? Vem var det som sa att Den andra suran heter surat al-Baqara. Och den tredje är al-Imran och den fjärde surat al-Nisa. Finns det olika åsikter? Vissa lärde säger att det var ijtihad, yani sahaba var de som typ gav namnen till dessa sura. Och andra lärde säger nej, det är yani tawqifi, det kommer från uppenbarelsen. Och här är ett bevis på just den här åsikten. Att sahabin sa, ja, han läste surat al-Baqara, surat al-Nisa och surat al-Imran. Så han gav dem de här namnen. De namnen som vi har idag kommer då från profeten Muhammeds tid, alayhi salatu wassalam. Och en sista lärdom från denna hadith är att när man läser Koran i salat så måste man inte läsa de här kapitlerna eller sura i ordning. Som många har fått för sig. Jag tror att det är så i vissa medhab att det är haram att läsa. Alltså att läsa en tidigare sura före en sura som kommer efter och så vidare. Men denna hadith är bevis på att det är tillåtet. För att profeten al-Islam han bad och läste surat al-Baqara. Och sen surat al-Nisa. Och sen al-Imran. Och vi vet alla att idag så kommer al-Imran före surat al-Nisa i Koranen. Så hadithen är ett bevis på att det är tillåtet att göra någonting liknande. Yani du kan läsa i salat till exempel i första rakan. Qul a'udhu bi rabbin nas. Och i andra rakan. Qul huwallahu ahad. Det är inget fel med det. Och här är ett bevis på detta. I nästa hadith så berättar Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Han sa jag bad tillsammans med Allahs sändebud sallallahu alaihi wasallam en natt. Och han läste väldigt långt. Så pass länge att jag fick en dålig tanke. Jag fick en tanke, eller man frågade honom vad var det du tänkte för någonting. Han sa jag fick tanken att jag ville sätta mig och lämna bönen. Ja. Och denna hadith bevisar också att profeten Alisson bad otroligt länge och att han också ibland bad och sunna böner med vissa av sahaba. Men det bevisar också att sahaba mashallah också var krigare, de också kämpade. Och att man inte ska gå emot imamen, det som imamen gör gör man, så länge han inte gör någonting fel. Och han stod kvar och bad trots att han var ung. Och profeten Muhammad Alisson då bad väldigt länge. Och det kanske borde vara tvärtom. Den som är ung borde vara den som är starkare. Men profeten Muhammad alaihi var den starkaste människan när det kommer till att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och den här hadith bevisar också att bara om man får den här tanken att jag ska avbryta bönen, bryter inte bönen. Tills du ni avser att bryta bönen. 100%, nu ska jag bryta bönen, då bryts den. Men bara att få en sån här tanke, kanske borde bryta bönen, bryter inte bönen. Utan det är bara när man yani ta'zim qalbet. Du, vad kan man säga? Du yani, är 100% säker på att nu bryter jag bönen. Sen nämner författaren hadith Anas radiyallahu anhu där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa yatba'u al-mayyita thalathatun. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Muttafaqun alayh. I denna hadith så säger profeten alayhi salatu wassalam att det finns tre saker som följer den avlidna. Hans familj, hans egendom och hans gärningar. Två går tillbaka och en stannar kvar. Hans familj och egendom går tillbaka och hans gärningar stannar kvar. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. I denna hadith så säger då profeten a.s. att när människan dör så finns det tre saker som följer henne till graven. Familjen, de följer ju med på begravningen, eller hur? Personens ägodelar, rikedomar. Och enligt vissa lärda betyder det här personens tjänstefolk och slavar. För de är ju hans ägodelar. De följer med till begravningen. Och hans gärningar. Och familjen och rikedomarna går tillbaka och endast gärningarna stannar kvar. Så den här hadith är en uppmuntran till att göra goda gärningar. Ja, shabab. En uppmuntra till att göra goda gärningar. För i slutändan så är det det enda du tar med dig till nästa liv. Du lämnar allting bakom dig. Ingen tar med sig någonting in i nästa liv. Förutom sina gärningar. Det goda och det onda. Och allting står nedskrivet. Och allting kommer läggas fram på domedagen. Så hadithen är ett råd till att man ska kämpa i att samla på sig så mycket goda gärningar som möjligt. För de är ditt enda sällskap i graven. Och som det har nämnts i hadith Bara ibn Azib radiyallahu anhu, att när den troende ligger i graven så hör han hur folk lämnar hans begravning. Och då kommer änglarna Al-Munkar wa Nakir och sätter honom upp hårt och frågar honom dessa tre frågor. Men Rabbuk, Madinuk wa Man Nabiyuk. Vad är din religion? Vem är din herre och vem var din profet? Och svarar man rätt, Rabbi Allah, min herre Allah, min religion är Islam och min profet är Muhammad a.s. Så säger en röst från himlen att han har talat sanning. Lägg honom på en bädd av paradisets bäddar. Och öppna till honom ett fönster till Jannah. Där vinden i Jannah kommer in. Och han får se sin plats i Jannah morgon och kväll. Och han bara önskar att domedagen skulle komma. Och sen så sa profeten a.s. Och sen ser han en man i graven. Med ett vackert och lysande ansikte som doftar gott. Och han säger, vem är du som kommer med det glada budskapet? Är ett ansikte som kommer med gott? Och då så säger han, jag är dina goda gärningar. Du var snabb i att lyda Allah. Och du var långsam i att trotsa eller synda. Så säger han då, vänta på den belöning som då väntar dig på domedagen. Och motsatsen, en kafir om han dör. Han hör folk lämna graven. Och munkar och nakir kommer och sätter honom upp. Och de är stränga i att förhöra. Och de säger samma sak. Vem är din herre, vem är din profet och vad är din religion? Och mannen är så skräckslagen att han säger, ha, ha, jag vet inte. Och vissa, jag hörde folk säga och jag sa samma sak. Det hjälper inte, det var inte iman. Och då säger en röst från himlen att han ljuger. Lägg honom på en bädd av eld. Klä honom med eld. Och öppna till honom ett fönster till elden. Och graven blir trång och hans revben krossas ihop. Och han torteras i graven. Och då kommer en man med ett fult ansikte som doftar äckligt och han är mörk. Och då så säger mannen typ, A'udhu billah, eller ondska, vem är du som kommer med det här onda budskapet? Och han säger att jag är dina dåliga gärningar. Jag kände dig som snabb i att synda och långsam i att göra goda saker. Och sen får han nyheten om att han då ska straffas. Så det enda man tar med sig i graven är sina gärningar. Och det enda man tar med sig på domedagen är sina gärningar. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha waltanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Troende, frukta Allah. Och tänk på vad ni har förberett. Varje själ ska tänka på vad hon har förberett för morgondagen. Vad du har med dig till Allah subhanahu wa ta'ala. Du kommer att finna allt du har gjort på domedagen. Och som det nämndes i hadithen att Allah kommer att tala enskilt med varje människa. Laysa bainahu wa bainahu tarjuman. Ingen medlare emellan. Ingen översättare eller någonting. Direkt kommer Allah att fråga dig. Och människan kollar på sin högra sida, han ser bara det han har gjort. Och på sin vänstra sida, han ser bara det han har gjort. Och kollar framför sig och ser bara eld. Och så sa profeten alltså, rädda er själva från elden, även om det skulle vara med en dadder. Även om det skulle vara med ett gott ord. Så ska man försöka rädda sig själv från elden. Så denna hadith är en tankeställare till att man ska försöka förbereda det man har med sig till graven. Dessa gärningar som inshallah kommer att gynna en i detta liv, i graven och på domedagen. Och med Allahs rahmat ta dig in till paradiset. I nästa hadith så berättas det från Ibn Mas'ud radiyallahu anhu att han sa att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa, paradiset ligger närmare er än ert skosnöre. Och helvetet ligger närmare er än ert skosnöre. Och denna hadith finns i Bukhari. Yani, de saker som avgör att folk går till paradiset ligger nära. Och de är lätta. Och de kan ibland vara små saker. Och de saker som får människan till helvetet ligger också nära. Och de är också lätta att göra. Och det kan också vara små saker. Så man ska aldrig se ner på en god gärning. Paradiset är nära och helvetet är nära. Vad menas med detta? Jo, de lärda brukar här nämna den andra hadithen. Att en person talar ett ord som gör Allah så nöjd. Och att personen förstår inte det goda han har sagt. Men det får honom att få Allahs välbehag fram till domedagen. Ja, och sen går han till Jannah. Ett enda ord. Han trodde inte det var något stort. Men det var något stort. Det var lätt att säga. Och en annan person säger någonting som Allah hatar. Och han får Allahs vrede. Och det får honom att falla i helvetet i 70 år. Men han tog inte det här ordet som något stort. Så förstår ni? Ett ord kan få dig till Jannah. Ett ord kan få dig till helvetet. Så de lärde nämligen här att man ska aldrig se ner på en god gärning. Det som gör så lite som en atomsvikt av gott får se det. Och det som gör så lite som en atomsvikt av ont kommer att få se det. Allting gott. Och man ska aldrig se ner på en god gärning. För paradiset är nära och helvetet är nära. Så man ska alltid vara försiktig. Och försöka kämpa så mycket man kan för att då komma till paradiset. Och vi tar två hadither till. Det berättas från Abi Firas, Rabia ibn Ka'b al-Islami. Denna sahabi radiyallahu anhu, han hette Rabia ibn Ka'b al-Islami. Och han var profeten Muhammeds tjänare, alayhi salatu wassalam. Och han var från Ahli Suffa. Ahli Suffa. Och Ahli Suffa var ett folk som var fattiga. De var muslimer som utvandrat från Mekka till Medina och inte hade några pengar. De hade ingen bostad. Så de bodde i den bakre delen i moskén. De kallas för Ahli Suffa. Och det var de som profeten Muhammed al-Islam brukade skicka sadaqa till. Taib. Så denna man brukade tjäna profeten Muhammed al-Islam. Och han brukade hämta vatten som profeten Muhammed a.s. tvagade sig med. Han brukade hämta det vatten som profeten gjorde wudu med. Och de saker som han behövde. Och en dag, han sa en dag när jag hämtade vatten till profeten Muhammed a.s. för att göra wudu. Så sa han, "Selni, fråga mig om någonting. Fråga mig, vad vill du ha för någonting?" Och då så sa mannen, "As'aluka murafaqatuka fil jannah." Jag ber om att få vara i ditt sällskap i paradiset. Och då så sa profeten al-Islam, "Aba ghayra dhalik." Vill du någonting annat än detta? "Qultu huwa dhak." Jag sa, det bara det jag vill. Och då så sa profeten al-Islam, "Fa'inni ala nafsika bikathrati sujud." Hjälp dig själv i att uppnå detta med att göra mycket sujud. Hjälp dig själv i att uppnå detta med att göra mycket sujud. Och denna hadith finns i Muslim. Så här finner vi den här mannen, Rabia radiyallahu anhu, som då brukade tjäna profeten Muhammed a.s. Och han nämner också ulema att det är tillåtet att ha en tjänare. Alltså som inte är en slav. Om någon har en person som hjälper honom att utföra saker och ting, så faller det inte in under att be folk om hjälp. Utan det är okej. Och profeten Muhammed al-Islam hade flera stycken av sahaba som hjälpte honom. Så denna man, radiyallahu anhu, brukade hämta vatten som profeten al-Islam gjorde wudu med. Och andra saker som han var i behov av. Och profeten al-Islam var tacksam. Och brukade alltid ge igen gott med gott. Och därför så sa han i en hadith att man ahsana ilaykum fakafi'u. Om någon gör någonting gott till er så ska ni ge tillbaka. Ni ska göra någonting gott tillbaka. Och även om det är att du ska säga jazakallahu khairan. Och i en annan hadith att den som säger jazakallahu khairan när en broder gör någonting gott, han har typ betalat. Han har typ gjort det goda. Han har gett tillbaka gott. Så generellt, om någon gör dig någonting gott, var tacksam och ge någonting tillbaka. Och det här är också en viktig egenskap att muslimerna har. Idag finner man att vissa tyvärr är otacksamma. Folk gör tjänster och de skjutsar och de kör och de offrar sin fritid och allting. Och ibland de får knappt någon tack tillbaka. Så man ska vara tacksam. Och självklart, bröder inshallah ställer upp och systrar. Och kanske inte vill ha något tack. Utan de vill ha belöning av Allah. Men det är ändå din skyldighet inför Allah. Att om du gör någonting, du får någon tjänst, så ska du vara tacksam. Och profeten Muhammad al-Islam sa, den som inte tackar folk tackar inte Allah. Den som inte tackar folk tackar inte Allah. Generellt, den som är otacksam mot folk är också en person som är otacksam mot Allah subhanahu wa ta'ala. Så man ska alltid vara tacksam. Någon gör dig någonting gott, gör en gentjänst. Han hjälpte dig med någonting, ge honom en gåva till exempel. Bjud honom på mat. Minsta, säg jazakallahu khair och barakallahu fikum och säg kan jag ställa upp och hjälpa till och så vidare. Jag är mycket tacksam för allt du har gjort. Ja, man ska vara tacksam. Så profeten al-Islam ville visa tacksamhet till den här mannen. Och han sa till honom, be mig om någonting. Vad är det du vill ha för någonting? Och tänk er här, den här mannen frågar nu profeten al-Islam vars dua är besvarad. Vad han än ber om, han kan han få. Vill han bli rik, vill han ha vad som helst, inshallah profeten kan göra dua, han kan få det. Tänk er att ni är i den här positionen. Taib. Så vill han ber om för någonting? En enda sak. Han säger, jag ber om att få vara i ditt sällskap i nästa liv. I paradisen. Subhanallah. Som jag är med dig i dunya, jag vill också vara med dig i paradisen. Och då så säger profeten, han, vill du ha någonting annat? Han sa, nej, bara det. Subhanallah. Ingenting dunya. Inga pengar, inga slott, inga kvinnor, ingen makt. Ingenting, bara jag vill vara med dig i jannah. Det är mitt mål. Subhanallah. Och det här visar yani sahabas höga mål i detta liv. Det var inte världsliga, värdelösa saker. Utan det var paradiset. Och inte bara paradiset. Bästa paradiset. Tillsammans med profeten Muhammad al-Islam. Och då så sa profeten al-Islam att du kan hjälpa mig och dig själv i att uppnå detta. Med vad? Med att göra mycket sujud. Göra mycket salat. Frivillig bön. Självklart dina fardböner. Men också dina frivilliga böner. Mycket sujud kommer hjälpa dig att uppnå denna nivå i paradiset. Och denna hadith är då ett bevis på att en person med hjälp av mycket bön kan komma till det högsta paradiset. Och mycket bön kräver ju mycket uppoffringar, eller hur? Vilket är det vi talar om. Att man kämpar och strävar och krigar i att göra gott. Och att ständigt varje dag göra mycket sunna böner kräver mycket uppoffringar. Men det är en av de sakerna som följer närmare till Allah subhanahu wa ta'ala. Och därför så sa profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, aqrabu ma yakun al-abd li rabbihi wa huwa sajid. Den närmaste tjänaren kommer till sin herre är när han gör sujud. Bästa du kan göra i detta liv är sujud. Så gör mycket sujud. Och gör du mycket sujud, gör du mycket ruku. Och du gör mycket salat. Och salat för dig närmare till Allah subhanahu wa ta'ala. Som Allah också har sagt, wasjud waqtarib. Gör sujud och närma dig. Yani när du gör salat och sujud så närmar du dig till Allah subhanahu wa ta'ala. Så här finner vi att mycket salat får människan att komma i detta höga sällskap. Och generellt, goda gärningar är någonting som får människan att komma till de högsta av paradis. Som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَصِدِّيقِينَ وَشُهَدَاءَ وَصَالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Att den som lyder Allah och sänder buden kommer att vara i sällskapet av de som Allah är nöjda med, de som Allah har visat sin nåd. Och vad var kriterierna här? Den som lyder Allah och sänder budet, yani goda gärningar och håller sig borta från synder, kommer att vara i sällskapet av vem? فَأُولَاكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. De som Allah visar sin nåd. Från profeterna. I sällskapet av profeterna. Och siddiqin. Och martyrerna. Och salihin. Och vilket gott sällskap. Så man kan komma till högsta jannah med hjälp av att göra goda gärningar. Och hålla sig borta från synden. Och vi tar en sista hadith som är relaterad till denna. Och det är hadith Abi Abdillah, då han sa att afan Abu Abdurrahman Thauban Mawla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Jag hörde Allahs sändebud sallallahu alaihi wasallam säga: Alayka bi kathrati as-sujud. Fa innaka lan tasjud lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajatan wa hatta 'anka biha khatiyyah." I denna hadith så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: "Jag beordrar dig att göra mycket sujud. För varenda gång du gör en sujud kommer Allah att höja dig en nivå och han kommer att sudda bort en synd." Och den här hadith finns i Muslim. Gör mycket sujud, det är mycket salah och sujud. Varför? För varenda sujud du gör kommer att höja dig en nivå hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och det kommer också att sudda bort en synd från dig. Så subhanallah, bönen ger så mycket khair, så mycket gott. När du gör salat till Allah subhanahu wa ta'ala. Varenda sunnabön höjer dig en nivå i Jannah. Höjer dig en nivå hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och sudda bort dina synder. Så man ska göra mycket sunnabönor. Och tyvärr många idag är väldigt upptagna och distraherade. Men man ska försöka. Åtminstone aldrig missa de två rakar som är före fajr. Profeten Muhammad alaihissalam sa: "De är bättre än dunya allt som finns i dunya." Två sunna raka före fajr är bättre än allt som finns i dunya. Försök också göra witr innan du lägger dig. Profeten alaihissalam lämnade aldrig dessa två. Vare sig han var hemma eller resande. Två raka före fajr och salatul witr. Försök också om du har tid mashallah att göra rawatib. De här 12 sunna bönerna som också profeten alaihissalam alltid gjorde när han var hemma. 4 före dhuhr, 2 efter dhuhr. 2 efter maghrib och 2 efter isha och 2 före fajr. 12 raka. Vad är belöningen? Ett hus i Jannah. Ett slott i Jannah. Får du om du gör dessa 12 sunna böner. Så man ska försöka så gott man kan. Och wallahi, det bästa man gör i detta liv är salah, tawhid och salah. Och profeten Muhammad alaihi salam han sa: "Wa'alamu anna khayra amalikum salah." Vet att den bästa gärningen ni gör är bönen. Och det för oss nära till Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att förlåta oss och ge oss tawfiq och göra oss från de som kämpar och de som dör i ett gott tillstånd. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.